Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle.
Och med mig, Meredith.
Välkommen, Meredith.
Tack. Det är jätteroligt att vara här.
Först tänkte jag att vi skulle snacka lite om vad vi har gjort nu senast. Jag har jobbat massor.
Just det.
Men du har gjort lite roligare saker än mig.
Ja, jag har varit i Florida och besöka mina barndomskamrater och min mamma och badat i havet och fyllt på med sol. Så det var väldigt trevligt faktiskt. Och alla mina Florida-väninnor väntade på stranden med varma tröjor på sig och skakade medan jag var ute och leka i vågor som ett barn och njöt väldigt mycket av det.
Alltså, to be fair, låter det ju precis som här hemma.
Ja, så är det. Det brukar vara att jag simmar och alla andra fryser.
Ja, det beror inte på temperatur då.
Just my thing.
Men jag tänker att vi ska gå in på lite vem du är som person. Kan du inte berätta lite för mig vem du är och vad du gör och sådär?
Ja, det kan jag göra. Jag är nybliven psykolog och jobbar på BUPS, gör min PTP nu, men har jobbat där ett tag. Jag tycker det är superroligt och jobbar mycket med ångest och depression. Och jag har två stycken terapihundar som är labradoodle, som är utbildade terapihundar och följer med mig på jobbet. Och de älskar att träffa barna. Och som ni hör en liten pip i bakgrunden, det är en liten leksugen terapihund här som tycker att det här är tid på kvällen i liktiden. Så jag hoppas det inte låter för mycket. Jag älskar också att läsa. Jag flyttade till Sverige från Kanada egentligen, men jag har bott i Florida i många år. 2007. Och som du vet, Michelle, jag har pluggit med dig på Umeå. Det var där vi blev kompisar och lärde känna varandra.
Alltså, jobbar inte du med trauma också?
Ja, det gör jag. Jag jobbar ganska mycket med trauma. Ångest, depression, trauma. Jag har gjort lite några psykiatriska utredningar, men inte jättemycket.
Gör du några utredningar alls nu, eller är det mest samtal?
Jag gör utredningar också, men inte så jättemånga.
Nej.
Men jag gör mest samtal.
Alltså, jag känner att vi gör typ motsatta saker där, för att jag jobbar ju nästan bara, eller jag jobbar i princip bara med utredningar nu, förutom när jag gör gruppterapier.
Men alltså, vi sa det ju för ett tag sedan att du ville göra fler utredningar.
Jo, alltså det här är ju my own decision. Det är inte så att de bara, nej, vi kan inte ha det.
Är du säker på det?
helt säker. Så ja, så ser det ut just nu. Men jag tänker att idag ska du och jag snacka om behaviorism. Har du några spontana reaktioner på det?
Ja, jag tycker behaviorism är ganska cool. Och jag egentligen jobbar ganska mycket med det nu. Men på en lite mer liksom, uppdaterad modern nivå. Och i hundvärlden när man tränar hundar, det är främst behaviorism och de principerna som man använder. Man har inte tillgång till hunders tänker och inre beteende så mycket. Så det är det vi har att jobba med när man jobbar med djur. Så jag är väldigt bekant med området och intresserad av området. Och tycker det kommer vara jättekul att prata om det.
När jag först bokade in det här samtalet med dig så tänkte jag, hur kommer Meredith känna inför behaviorism? För jag har ju hört dig så här, känna att KBT är problematic.
Ja, fast det är inte egentligen att jag tycker KBT är problematiskt. Jag tycker att de liksom enklare gammaldags där man tänker mest att vår tänker är problemet. Jag tycker det kan vara skambeläggande och inte alltid så hjälpsamt. Att man får en intellektuell förståelse för saker men kanske inte så mycket känslor. Men jag tycker väldigt mycket om de liksom third wave KBT när man pratar om act och compassion och förhålla oss till oss själva och till vår tänker. Tycker jag är mycket mer. Mycket mer aktuellt för mig i alla fall än att bara rätta till hur man tänker. För jag tycker inte man kan göra det egentligen.
Nej, men jag fattar. Så det är egentligen K du har problem med. Det är inte B.
Ja. Nej, det är B till jag. Och T till jag.
Men du, jag tänker att vi kickar igång.
Ja, jättebra.
Den här gången så ska vi följa med studenten Edward Lee Thorndike. Han hade vid den här tiden nyligen flyttat till New York i syfte att fly sitt brustna hjärta. Med sig hade han ett gäng synnerligen välutbildade hönor och en förhoppning om att doktorera i psykologi. Märk för övrigt att han inte åkte iväg till Leipzig och Wundt och gjorde det här, utan han stannade på hemmaplan. Han hade förvisso kunnat doktorera på Harvard. Men nu ville han ju verkligen lämna Boston. Och forskningsstipendiet till Columbia universitet och James McKean Cattell var en lika god utväg som någon. Thorndike hade fått upp ögonen för psykologin under kandidatstudierna i Connecticut. Då han hade kommit över William James legendariska lunta The Principles of Psychology. Thorndike blev så begeistrad att han tog sig in på Harvard för att studera under James. Och det var här de kapabla hönorna kom in i bilden. De fick nämligen inte enbart följa med till New York för att höja hyggesfaktorn, utan Thorndike studerade djurpsykologi och använde deras färdigheter för att experimentera på inlärningens principer. Han hade tidigare konstruerat en inhägnad med flertalet mindre avdelningar nere i William James källare. Idén var att ta reda på hur länge det skulle ta individuella hönor att återvända till flocken efter att de avskilts i en av de mindre inhägnaderna. Föreställ dig att du befinner dig i Thorndikes skor. Lukten av jord och dammråttor fyller näsan samtidigt som stearinljusen håller på att brinna ut och lämna dig och hönsen i mörkret. Du rättar besvärat till västen och motar ner försökshönan i en av de isolerade mindre inhägnaderna. Hönan piper upprört och rusar runt inuti, men du ger den ingen nåd. Istället väntar du tålmodigt ut djuret. Den rusar omkring ett bra tag, men till slut lyckas den finna vägen tillbaka och lugna ner sig medan den pickar i sig frön i sällskap av de andra. Du kostar på dig ett sparsmakat leende och släcker den sista ljuslågan mellan tumme och pekfinger. Vad skulle de här försöken åstadkomma? Thorndike var intresserad av djurens insikt under inlärningen. Hade de ett heureka-ögonblick där de förstod hur de skulle lösa uppgiften? Eller provar de sig blint fram tills de gradvis lärde sig det rätta tillvägagångssättet? För Thorndike pekade allt på att det var den senare förklaringen som gällde. Till en början visste inte hönorna vad de skulle ta sig till. Men senare tycktes de träna sig fram till lösningen via trial and error. När de fick lösa samma uppgift kväll efter kväll under många iterationer började såväl indikationerna på stress som tiden det tog att titta tillbaka minska avsevärt. Cattell fascinerades av Thorndikes experiment och lät honom fortsätta i New York. Men nu började de byta ut försökshönsen mot katter. Thorndike stoppade nu in sina nya fyrfota vänner i lådor med väl synliga matskålar utanför. Detta nya escape rooms lösning krävde att katten knäckte pussel i ett eller flera led, såsom att trycka ner en knapp, komma åt en spak eller liknande. Det visade sig att även katterna provade sig fram slumpmässigt, sporrade av sin hunger tills de råkade finna gåtans lösning. Och det uppdagades att vid upprepade försök så började erfarna katters trevande minska och djuren tog sig ut till den väntande matskålen allt snabbare och smidigare. Inlärningen var så snarlik den han observerat hos hönsen. Gradvis och trevande, sen allt mer galant. Thorndike skrev i sin avhandling att stimuli och responser associerades och frikopplades från varandra utifrån någonting som han kallade effektlagen. Den löd som följer. När en stimulusrespons följs av någonting njutbart tenderar responsen att tas upp i försöksdjurets repertoar. Men när stimulusresponsen följdes av obehag tenderade det att försvinna. Thorndike hade därmed sparkat in porten till inlärningsteorin. Men liknande upptäckter förekom även annorstädes, inte minst i Sankt Petersburg, Ryssland. Vid ungefär samma tidpunkt befann sig fysiologen Ivan Petrovich Pavlov mitt i ett enerverande dilemma. Han hade precis avslutat en serie monumentala studier på matsmältningen hos hundar, som senare skulle komma att belönas med Nobelpris. De notoriskt svåröverskådliga matsmältningskörtlarna hade långsamt lossat greppet om sina hemligheter då Pavlov skapat fistlar mellan de inre organen och huden på försöksdjuren. Labbets upptäckter utgjorde ingenting mindre än en vetenskaplig triumf. Men Pavlov bävade likväl inför nästa steg. Man hade nämligen lagt märke till en kryptisk bieffekt. Medarbetarna på labbet hade observerat tecken på en saliverande reaktion hos djuren. Och den reaktionen verkade vara uteslutande psykisk. Det handlade alltså inte om en fysiologisk reflex, utan någonting som lärts in med tiden. Pavlov hade redan all nödvändig utrustning. Och dessutom alla laboratorieprocesser som behövdes för att ta sig an den psykiska saliveringen på sitt karaktäristiskt systematiska sätt. Men han var ytterst bekymrad över vilket slags vetenskapligt umgänge Han skulle tvingas hålla sig med om han gav sig in på den här otrampade stigen. Han föraktade introspektionen. Och i hans ögon kunde psykologin överhuvudtaget inte etiketteras vetenskap. Men den här prekära motsättningen skulle snart finna sin lösning. I en bok skriven av landsmannen och fysiologen Ivan Sechenov. Sechenov försökte där argumentera för att allt beteende kunde förklaras utifrån reflexer. Detta fysiologiskt kodade språk tilltalade Pavlov enormt och fick honom att omdefiniera hundarnas psykologiska saliverande i redbara fysiologiska termer. Han slapp därmed använda sig av pinsamma referenser till subjektiva upplevelser som inte kunde bevisas empiriskt enligt hans måttstock. Ett av de tidigaste Pavlov-experimenten såg ut så här. En klocka ringde och en liten mängd utspädd syra som man ursprungligen använt sig av under matsmältningsstudierna droppades på hundens tunga. Det här ledde till att hunden saliverade. Klockan hade inledningsvis ingenting med saken att göra, utan det handlade helt enkelt om en instinktiv reaktion. Syran droppades på tungan, hunden saliverade. Men när klockan gång efter annan började ringa samtidigt som det här skedde, började någonting gradvis förändras. Efter ett antal upprepningar började det snart räcka med att klockan ringde. Det här betydde att klockan hade associerats med salivering. Hade man använt sig av den korrekta terminologin hade man sagt att ett neutralt stimulus, klockans ton, kopplades samman med ett obetingat stimulus som redan ger upphov till en obetingad respons, salivering. Det här leder till att den neutrala klockan så småningom blir ett betingat stimulus, vilket triggar en betingad respons som liknar den ursprungliga obetingade responsen, alltså salivering i bägge fall. Pavlov och Thorndike var någonting på spåren. Men den blivande Nobelpristagaren ville inte ha något med psykologin att göra. Han förbjöd psykologisk terminologi i sitt laboratorium och hotade att sparka de medarbetare som vågade använda sig av dylikt språk. Men det hjälpte inte. De amerikanska psykologerna började ändå lägga märke till vad som skedde i Europa.
Det jag reagerar på när jag efterforskar det här är hur kul det är. Det här att Pavlov bara nej, jag vill inte ha några psykologiska ord i mitt,
ja, det var lite
pristine
roligt,
laboratory.
Och det visste inte. Det var lite kul faktiskt.
Ja, han söker med ljus och lykta efter någonting som skulle kunna vara någon slags respektabel ingång på det här tills han hittar Sechenovs skrivelse då i något skede. Och ja, ser att han använt orden reflexer, pustar ut och kör på.
Liksom. Ja, det var lite roligt faktiskt. Och det är inte så svårt att förstå om man tänker liksom, vad psykologi var i det kedjet. Att det var mycket liksom, Freuds experiment i den andra, eller experimenter kan man inte kolla dem, men vad har man
nej, men
på
alltså,
med
då? Wundt har ju ändå försökt göra det här till en experimentell och respektabel vetenskap i psykofysikens tecken. Alltså han har gått från Fechners mätande åt vänster och höger till att han nu gått över till den här introspektionen. Och jag tror att det Pavlov hade massiva problem med var just introspektionen, inte alltså psykofysik som sådan.
Precis. Ja. Och att det är väldigt svårt att mäta introspektion och liksom man kan inte riktigt göra någonting med dig, tänkte de då i alla fall. Nu har vi hjärn imaging så man kan se vad händer i hjärnan på ett helt annat sätt. Men när de inte hade det, då var det liksom, vad kan man mäta och hur kan man göra det?
Ja, och jag kan tänka mig att alltså, jag tror inte att Pavlov nödvändigtvis hade en funktionalistisk ingång, men alltså, han sällade ju sig till det här kritiska ledet i alla fall.
Så fast att han skulle sparka folk som använde psykologiska termer från labbet, det var ju lite kul.
Ja, Pavlov är en av mina favoritfigurer under det här avsnittet för att han hade så mycket märkligt för sig. Alltså han var väldigt olika inuti labbet och utanför det. För att inuti labbet var han väldigt så här, ja alltså han var så här systematisk, han var väldigt så här så här ska det vara. Det skulle funka som en mekanisk klocka typ. Alltså det fanns inget utrymme för några oegentligheter av något slag. Men sen, utanför labbet, så var han ganska så här hapless. Kunde knappt sköta sin ekonomi och köpte sin flickvän eller fru eller vad det nu var. Hon skulle på någon resa, köper henne ett par så här jättevackra skor av lite så här finare slag då. Och sen när hon öppnar kappsäcken så här nallat en sko för att den ville liksom ha kvar någon slags keepsake att remember by.
Precis.
Så det var lite, det var lite så här. Jag läste också en annan anekdot, för han var väldigt så här hård med sina labbassistenter. 1917 så var det ju revolution i Ryssland. Och det var en assistent som kom 10 minuter sent, alltså verkligen at the height of the revolution, för att there was gunfire in the streets. Så här, du vet, springer från kulorna som viner runt öronen. Och varpå han kommer in på labbet och Pavlov skäller ut honom att det inte är någon jävla ursäkt. Men lite revolution.
Det blir tydligare och tydligare varför han inte vill titta på kognitionen.
Ja, så att, det var lite så det gick till. Så han var väldigt så här hetlevrad i labbet i vart fall. Men också ganska så här, han kunde hålla på och skämta. Han fick någon typ av pris. Jag tror att det var i USA, men jag kan ha fel där, för att det här är någonting I read in passing. Men han tog i alla fall emot ett pris, och under det att det här priset delades ut då, så var det någon som firade ner en liten så här leksakshund, ett gosedjur eller någonting som var en hund i knät på honom. Och han behöll faktiskt den här hunden. Det var lite trevligt.
Tack!
Ja, verkligen. En maskot. Ja, nej, men så att Pavlov levde ett rikt liv. Tog emot...
Fullt.
Definitivt. A full life. Tog emot Nobelpriset 1904. Jag tror han körde igång det här med klassiska betingningen innan dess. Men det var ju ändå där i krokarna i samband med att han flätade av den här matsmältningsresearchen. Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på det han faktiskt fann vad gäller de här hundarna. Nämligen det som vi i psykologin idag kallar klassisk betingning.
Ja, men det använder vi väldigt aktivt i hundträning. Vi har ett litet verktyg som heter en klicker, och det gör en liten ljud. Och vi gör en klassisk betingning med den med hundarna genom att ge dem godis och klicka på lite olika sätt när de är små. Och sen kan man använda den för att tagga beteende man gillar. Så man kan tagga beteende man gillar och använda det för att forma beteende genom att kommunicera med den här klassiska betingningen av klickljudet med godis. Och det gör att man kan snabbt och effektivt aktivt använda den idag.
Jag tänker spontant så här, alltså, hur gör man med utsläckning med det där? Alltså, måste man underhålla att det där klickljudet håller i sig som en dopaminkick? För att background, så att man hänger med. Men det här med utsläckning, det är när man säger med den här klockan. När klockan har förekommit men syradropparna inte har förekommit över tid. Utan det bara är klockan. Så då kommer den här saliveringsresponsen som har varit conditioned tidigare minska och till slut dö ut helt och hållet.
Avta. Ja.
Ja. Men hur gör man
det absolut? Så man använder klicken för att tagga beteende och sen följer man alltid med en godis. Så man ska inte använda klicken och inte följa med en godis, för då minskar man värdet i det. Hur det kopplas egentligen till Pavlov är det här direkt. Det som händer är att när man klickar, då saliverar man direkt. Så ja, när man precis klickar, hundarna får den dopaminklick precis när de gör det som man vill. För det tar en liten stund att hämta en godis och stoppa det i munnen. Så om man skulle lita på den där lite längre process, då är det svårare för hunden att lokalisera vad var det som gjorde att jag fick en godis nu. Men klicket blir supertydligt, så man kan tagga den direkt. Men följer då med den godis så det inte släcks ut.
En annan princip som man har hittat så är ju generalization. Alltså att man, när man har till exempel lärt in det här med att ljudet av en klocka, det inducerar salivering, att man lär sig snarlika ljud och att de också börjar inducera samma respons. Är det någonting som man använder i hundträning också?
Nej, men man använder principen att snarlika saker. För exempel, man kan använda klockan för att dra fram ny beteende. Och då lär sig hundarna att det inte bara är ett ljud, den saken som man har klickat på, utan man lär dem att prova ner saker för att få en klick.
En annan grej så är ju diskriminering. Så att till exempel har du en klocka. Att, alltså, ja, det är exakt den här klockan som ringer i en viss ton som du ska reagera på och salivera på. Inte alla klockor någonsin. Är det också någonting som du tänker att man använder i hundträning?
Kanske inte så mycket att man använder i hundträning, men det är definitivt man ser med hundarna och katterna. Jag har en gäng med djur hemma. Och de har stenkoll på vilket steg är det som är mamma som kommer hem jämfördes med någon som börjar gå utanför dörren.
Ser du några begränsningar med Pavlovs brand av klassisk betingning?
Oh ja. Det tar ingen hänsyn till känslostater, det tittar bara på beteende, vilket är hela hans grej. Det är väl det han ville göra. Men han vill undvika att titta på vad man tänker på, saker som händer internt. Och jag tycker att det är en jättestor begränsning. För vi lär oss allihopa bäst när vi har rätt känslostatus också. Det är liksom rätt effekter på gång. Nyfikenhet, att man känner sig trygg och avslappnad, kan ha stor påverkan på hur väl vi lär oss saker och hur väl vi kopplar saker.
Ja. Nej, men jag håller med. Vi kan ju alltså till olika grad styra vårt beteende på ett sätt som andra organismer inte nödvändigtvis kan. Men vi kan ju välja, så även när vi har en respons så behöver vi inte nödvändigtvis utföra den alltid beroende på vad det är.
Nej, jag tänker att man kanske kan applicera det på djurträning av ett små barn. Men på vuxna är det ganska svårt att applicera, tycker jag faktiskt. Jag hoppas att de flesta vuxna tror jag har någon liten reflektion innan de agerar på sina impulser i vardagen. Om de inte har det är det ett problem.
Men alltså, jag tänker att det är lite olika, i alla fall så här känslomässiga och ganska så snabba responser. Säg att du blir förbannad, det är inte så att det är så lätt att inhibera vad du gör av det om du inte har tänkt efter ordentligt och jobbat med det på det sättet.
Exakt. Och med mina traumapatienter, det är extremt tydligt för en stor del av problematik när man har blivit traumatiserad av någonting är att man får starka känslor, tänker och reaktioner till ganska små trigger som är kopplade på den här ganska klassiska sätt med den hemska sak som hände. Och man ser att saker som skrämmer oss har en starkare tendens att båda kopplas väldigt starkt, för vi är liksom, evolutionen har gjort att vi reagerar starkast på saker vi upplever farligt eller läskigt, och det blir också, vi ser det med traumapatienter som senare får starka reaktioner till ganska små trigger som är stark kopplad till den här jätteläskiga grejen som händer. Och en hel del är att förstå det här, att det blir en trigger, och vad är en trigger? Det är någonting som har kopplats och liksom konditionerats i mig för att ta fram de här minnen, och det är en överlevnadsmekanism i människor, men att det gynnar mig inte nu, så man måste känna igen det för vad det är, vet vad man har för triggers och jobba med sina responser.
Nyckeln här är ju att man får den, alltså, relevanta informationen runt det här för att man ska känna att man vill möta sina triggers och arbeta med sina responser. Och det känns ju inte som någonting som den här klassiska behaviorismen tar hänsyn till. Det här av att någonstans få med personen på tåget.
Och det är det som är begränsande i hur man skulle använda det som en isolerad princip i någon terapisyfte i alla fall. Eller förstår oss på mer komplex problem. Men att förstå det och att förstå hur stark det kan vara en del av en väldigt effektiv terapi.
Ja, det tänker jag också. Att man har inkorporerat det i ett annat ramverk. Liksom. Men att man ändå använder det som är bra med behaviorismen. Men du, från det ena till något helt annat angående Thorndike, men även andra. Alltså, jag har upptäckt när jag håller på läst på om alla gubbar att det är väldigt vanligt att folk har pluggat engelsk och fransk litteratur, att de har pluggat språk, väldigt mycket så här litteraturvetenskap. Är det här någon grej? Jag tänker ställa frågan till dig som också har pluggat litteraturvetenskap.
Men jag tror inte det är så konstigt faktiskt. För jag har en liten grej som jag brukar säga, för jag också har lite biologi bakgrund. Jag brukar säga att psykologi är mötespunkten mellan våra historier och vår biologi och våra relationer. Och det är det vi studerar när vi studerar psykologi, så jag tycker inte alls det är konstigt.
Nej. Men det är ändå intressant, alltså hur pass många det är som har pluggat kandidaten i litteraturvetenskap och sen har de kört på med psykologi eller relaterat fält innan de till slut doktorerar. Alltså Skinner kul. Gjorde ju också det, han pluggade ju engelska, han hade tänkt bli författare. Ja, jag vet. We're all flabbergasted, but here we are.
Men jag tror det kan också ha med att göra, här i Sverige, vår utbildning är ganska snabb. Liksom du och jag pluggade psykologi och det var varje kurs vi hade var relaterat till vår framtidsarbete från kurs 1.1 i programmet till den sista. Men i alla fall i Nordamerika och i Storbritannien, man brukar ha en bredare utbildning på bachelorsnivå och sen snätter man in när man börjar plugga en masters. Så jag tror det gör det mycket mer vanligt att man har en bredare utbildning innan man fortsätter plugga.
Det jag tycker är alltså nämnvärt med Thorndike är ju att någonstans så var han ju både någon slags frontfigur inom funktionalismen, så långt den nu hade en frontfigur. Den var ju lite så här, du vet, gerilla krig mot strukturalismen. Samtidigt så var det också han som egentligen öppnade för behaviorismen. Han snackar ju väldigt mycket om det här att ja, men vi behöver en mer objektiv psykologisk vetenskap som kan likställas med övriga naturvetenskaper. Och det här med introspektion, det passar inte in i den ekvationen.
Men jag tycker ändå, om man tittar liksom på det han gjorde lite senare, det kom in, för han började prata om att man måste ha någon internal motivation till att lära. För han jobbade mycket med inlärningspsykologi också. Ja. Och han hade idén att repetitioner i sig skulle leda till inlärning. Och fick skrota den idén. Och sen fick han lägga till att om man inte är intresserad av att lära, då finns det ingenting som kan tvinga man att göra det.
Nej, men alltså han tog ju fram massor med principer på det här med inlärning, alltså mer generellt. Och jag tycker att det är spännande också. Det är lite så här eftertankens kranka blekhet. Nej, men alltså det är intressant att han nyanserar sitt perspektiv lite. Jag tycker också att någonting som var väldigt intressant också, så var det här att han var en av de första som började experimentera på just djur inom psykologin. Thorndike, han hade ju tänkt använda barn i sina studier från första början, men han fick inte det för att Columbia University hade tydligen haft någon sån här skandal i närtid där innan, där det hade varit någon snubbe som hade typ börjat klä av ungarna för att ta några så här, du vet, mätningar på kroppen. Jag vet, alltså it sounds bad, I know. Men alltså, jag vet inte om det var så illa, jag har inte forskat i den här skandalen, men det var i vart fall så att det hade blivit värsta ramaskriet för att den här snubben hade börjat loosen the children's clothes för att take bodily measurements. Och det föll inte i god jord.
Nej,
inga barn, okej, okay, då tar vi hand om det istället liksom. Yeah. And thus history was made. Yeah.
Yes. Jag tyckte det var intressant att han använde katter också.
De var lite nyfikna på det här att man snackar mycket om insight när djur löser problem. Det vill säga, säg att de sitter i en så här låda och ska ta sig ut och de måste trycka på någon knapp. Alltså det var tal om att djur hade en insikt och sen kunde trycka på knappen då för att den insåg att det var knappen som var kopplat till det och sen så slapp den ut då. Så att han tittade ju på hönor som gjorde det här och såg inga tecken på det här med att det fanns någon insight, utan det var en S-kurva av trial and error där improvement was at first gradual och sen så ökade den och sen så planade den ut liksom. Och jag kan tänka mig att anledningen till att man valde katter var att man tänkte göra, men de är lite klipskare djur. Vi provar och ser om vi ser samma princip här.
Ja.
Vilket de gjorde också. Det var också en S-kurva hos katter. Det förekom ingen insikt även om man gjorde olika så här experiment. Att man, du vet, satte kattens tass på knappen och såg om det skulle koppla någonting. Men det gjorde det liksom inte. Mm.
Men jag tycker det är intressant, för nu har vi en hel fält i hundträning som heter do as I do. Men det är inte riktigt samma sak som att ha en intuitiv förståelse för hur någonting fungerar och kunna resonera sig fram till om jag trycker på den här knappen, då kommer dörren öppna. Det är ett annan mental process.
Ja, nej men det är det ju. Ja. Och det är ju lite intressant. Vi ska snacka mer om modellinlärning och dylikt dock hos människor. Men man har ju senare ifrågasatt Thorndikes tänk här och sagt att ja, men det finns visst djur som kan både få insikter och som kan lära sig av typer av modellinlärning. Så jag vet inte om Thorndikes djur inte var peppade på att göra det. Jag vet inte exakt hur metoddesignen såg ut, men
Nej, men om man tar en tass och trycker det. Jag tror min som gör älskar det, men ja, jag har massor med djur. Att det blir inte då att kognitionerna är på i djuret själv. Så när de gör någonting själv och måste lyfta, då tänker man liksom, ja, det här är min tass och jag gör det, jag känner det. Men om man tar en främmande katt och trycker sin tass, då är hela kattens fokus på att det är någon konstig människa som håller fast med och mekar med min tass.
Alltså backseat driving isn't conducive to insight, essentially.
Nej, ja. Men jag tänker att den key-grejen är att katten provar sig fram och lär sig att det finns en koppling där genom att prova och få respons. Inte att katten tittar, ser att det är någon tråd mellan dörren och den här knappen och sen tänker vad händer om jag trycker den där knappen. Jag tror det är det som Thorndike försökte skilja sig åt. Och på det sättet hade han rätt också. Jag var lite besviken att vi inte tog upp det här att Thorndike köpte någon gård och uppmuntrade andra forskare att köpa land eller komma och bo där på marken och blev en liten liksom kultledare på den här gruppen. Jag var liksom, jag hoppas vi tar upp det där, för det var jätteroligt att prata om.
Ja, jag vet inte vad det är med de här kulttendenserna, för att alltså, så här, Pavlovs laboratorium var fullt av yes-men som metodiskt uppfyllde minsta vink för honom. Alltså hierarkin var ordnad efter hur han bemötte dem, om han sa mer än 2-3 ord åt dem. Liksom. Titchener, han bedrev ju världens liksom, så här, alltså, i praktiken sexkult där på Cornell. Thorndike fixade liksom en jävla compound och bad folk att flytta dit. Jag vet inte.
Jag vill inte reflektera över det här jag säger om vår prestation.
Ja, det här är en smula stressande.
We're God, it will save the world.
Yeah. Alltså, gudkomplexen haglar bland de här centrala figurerna. Vi ska gå vidare. Nu har vi snackat över det.
Vi visste att det här skulle vara ett problem.
Vi visste att det här skulle hända. Men vi ska titta på Watson i vart fall och vad han hittar på borta i Amerika. John B. Watson har ofta betraktats som något av en kass student. Han slogs och härjade sig genom high school och modern misströstade tills hon lyckades prata in honom på Furman University. Nu skulle sonen skolas till präst och kanske skulle det äntligen bli redbart folk av honom. Men Watson var inte redo att falla in i skolans led och skulle på somliga sätt aldrig heller bli det. Hans tid vid Furman hade många paralleller med den vid high school. Historien förtäljer bland annat att han tog sig igenom sina slutexaminationer i grekiska och latin genom att dra i sig kokain och slänga sig över böckerna dygnet innan proven. Trots dessa krumbukter lyckades han få sin master till slut. Och Watson antogs till doktorsstudier vid Chicago universitet efter att ha hört av sig till skolans rektor. Han kom nu i kontakt med John Dewey och började studera filosofi. Men Deweys lärare tilltalade honom inte. Watson uppgav senare att han aldrig förstod vad gubben svamlade om. Och att innebörden av Deweys utläggningar in till den dagen var höljd i mysterium. Däremot hade Watson mer att hämta hos neurologerna och den funktionalistiska psykologen James Roland Angell. Men det fanns fler han drog hemma. Det skulle faktiskt visa sig att Watson kom utomordentligt väl överens med neurologernas råttkoloni. Och detta faktum bidrog nog till att väcka hans intresse för djurpsykologi. Det här visade sig vara en utav hans talanger. Och nu vände tillvaron. Han blev snart något av en stjärna på institutionen. Endast slagen av Helen Bradford Thompsons beryktade briljans. Detta störde honom, men han fick icke desto mindre snart position som professor vid John Hopkins. Till en början undervisade han i mer kristliga psykologiska koncept, alla William James och Wilhelm Wundt. Men när studenterna gång på gång ifrågasatte hans djurexperiment och vad det hade med riktig psykologi att göra, började han snart streta emot.
Watson irriterade sig på detta gammeldags sätt att se på psykologin och ansträngde sig allt mer för att koppla bort den kletiga filosofin från ämnet. Istället sökte han stärka banden mellan psykologi och biologi. Han började faktiskt omdefiniera psykologi från studiet av medveten upplevelse till beteende. Detta var i efterhand ett klokt drag. För de andra psykologerna spörrades av den tillämpade psykologin och funktionalismen och hade börjat hungra efter en mer objektiv ansats jämförbar med övriga naturvetenskapliga discipliner. Watsons revolutionära ord föll därmed i bördig jordmån. Han började marknadsföra behaviorism år 1913 genom en artikel som han publicerade i tidskriften han själv basade över som professor vid John Hopkins psykologiinstitution. Psykologi, anförde han, skulle vara en rent objektiv experimentell gren av vetenskapen. Dess teoretiska mål var att förutse och kontrollera beteende, varken mer eller mindre. Introspektion och medvetandets fenomen saknade betydelse, men det räckte inte. Behavioristen såg inte heller någon skillnad mellan människa och djur. Det handlade i slutändan om organismer, och sådana styrs av samma beteendeprinciper. Experiment på djur var således direkt överförbara på människan. Kusten verkade fullständigt klar för den här nya grenen av psykologi att smälla fram. Men det fanns ett problem. Watson hade ännu ingen metod som kunde användas i introspektionens ställe. Han sökte såväl ett experimentellt förfarande som en generell princip att förklara alla typer av beteende. Och det var precis det Pavlovs arbete erbjöd honom. Läsningen om fynden i Sankt Petersburg fick honom att tro att den betingade reflexen var svaret på allt. Känslor, inget undantag. Watson gick så långt att han ansåg att barn föddes som en så kallad tabula rasa. Och hela dess varelse, alla beteenden, alla handlingar, allt var en konsekvens av betingning, inklusive vanor, temperament, val av partner, karriär och så vidare. Watson hade för vana att bedyra att om han hade helt kunnat kontrollera omgivningen hade han också kunnat göra vem som helst till tjuv, akademiker, president eller mördare. Han skrev en handfast manual där han utvecklade dessa tankegångar om barnuppfostran. Och den blev så populär att tankegångarna formade en hel generation. Ett av Watsons mest berömda experiment riktade in sig på känslorelaterad inlärning. Det experimentet brukar kallas Lille Albert-studien och bestod i att han och en viss studentska vid namn Rosalie Rayner drömde en slägga i ett järnrör in till bakhuvudet på en liten bebis samtidigt som de höll upp en vit råtta framför honom. Förfarandet upprepades ungefär 10 gånger innan kopplingen satt och pojken visade sig ha blivit livrädd för åsynen av råttan trots att skrällarna från jämrande järnrör därefter uteblev. Experimentet blev ett ikoniskt och sällsynt valhänt exempel på klassisk betingning men också på hur just känslor kan betingas på precis samma sätt som övrigt beteende. Watson inledde nu en affär med Rayner och demolerade därmed såväl sin karriär som sitt första äktenskap. Watson och Rayner gifte sig och fick 2 söner. Och de fostrades helt enligt Watsons behavioristiska principer. Det vill säga med så lite fysisk kontakt och ömma ord som möjligt. Tanken var att detta skulle betinga dem till att bli hårdkokta, ambitiösa och rediga karlar. Helt i linje med tidens ideal. Bägge sönerna rönte en mycket riktig framgång inom sina respektive fält. Men rapporterades lida av svåra depressioner. Och bägge försökte ta sina liv. En av dem, William Watson, lyckades. Watsons dotter från sitt tidigare äktenskap försökte också ta sitt liv. Liksom ett av barnbarnen. Behaviorismen lockade många. Men etablissemanget omfamnade inte tankeskolan omedelbart. Den fick rätt lite uppmärksamhet i de professionella tidskrifterna fram till Watsons bok från 1919. Mary Whitton Calkins ifrågasatte hans attityd mot introspektion och talade därmed för de många psykologer som menade att vissa psykologiska processer enbart kunde studeras genom introspektion, men också för dem som ansåg att behaviorismen var reduktiv. Hennes och Watsons strid kring det ständigt kontroversiella introspekterandet drog ut över många år. Men Watsons rörelse växte under tiden, speciellt bland yngre psykologer. Och när USA nått 1920-talet började universiteten vackla och erbjuda kurser i behaviorism. 10 år senare var tankeskolan så vida spridd att universiteten inte kunde undgå att lära ut den. Trots att dess grundare stod inför sin professionella ruin. Men det var inte bara inom vetenskapen som läraren fann fotfäste. Behaviorismens principer användes nämligen i reklam, utbildning och många andra områden. Inte minst tack vare att Watson själv blev allt mer involverad inom marknadsföring sedan han slängts ut från John Hopkins.
Jag var ganska chockad av faktum att han hade flera barn som hade försökt ta sitt liv. Och över hur otrevligt han var. För att det är mycket av de principerna som jag har använt själv i hundträning. Och jag använder också mycket av de principerna. Hur ska vi uppmuntra beteende både i barn och i djur. För jag jobbar som barnpsykolog. Så jag var lite överraskad att höra hur det här rena behaviorism. Och när det appliceras till hans egna barn. Så att de mådde så dåligt. Men jag själv har alltid kört behaviorism kopplad med en knytning. Och han verkar ha noll intresse eller förståelse för en knytning. Bara försöka forma beteende. Så det kanske är där att det skaver.
Ja, alltså jag tänkte säga det. Alltså, det här är ju ett oerhört tragiskt exempel på att en skola är inte hela verkligheten. Men den här killen övertygade sig själv om att han satt på hela sanningen i princip. Hela den relevanta sanningen i vart fall. Och det visade sig att ja, men, så är inte fallet. Jag vet inte om man verkligen tränar den psykologiska resiliensen genom att liksom, alltså, verkligen systematiskt undanhålla sina barn kärlek och ömhet. Alltså, det känns inte som en stadigt golv att stå på.
Det är fruktansvärt.
Det blev ju föga förvånande inte så bra.
En sak som jag tänker på är att de inlärningsprinciperna där man vill öka eller minska ett beteende, det är en sak. Och en annan sak är vilken sorts beteende man väljer att förstärka och förminska. Och om han vill förstärka maskulina normer om att vara oberoende och liksom självständig och stark och inte känslomässigt, då använder det både punishment och withholding of love som förstärkning, då är det inte så konstigt. Det blir en riktigt dålig resultat. Även om själva mekanismen funkar.
Nej, men jag tänker att jag tycker... Jo, alltså jag förstår vad du menar, men jag kan också tycka att alltså, han har överförenklat den själva mekanismen. Alltså, han greppar inte the fullness of the context. Och då kan han inte riktigt designa en effektiv metod heller. För nu kan jag tänka mig, alltså, det är inte så här... Det är inte nödvändigtvis alltså kategoriskt uteslutet att du skulle kunna träna fram någon med maskulina normer. Men det ska inte göras på det sättet som Watson förmodade att det skulle göras.
Exakt.
Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, det är väl någon slags testament till Watsons envishet, kan man väl kalla det lite snällt. Att han liksom lyckades förbese det här och dessutom skriva en bok och liksom sprida sina läror i specifikt det här med barnuppfostran till en hel generation. Det är ju lite av en achievement.
Ja, men... speciellt när man syftar att visa hur man ska uppfostra barn.
det är lite illa.
Ja, det var inte jättebra.
Nej. Jag vet inte vad mer man ska kommentera på det. Men jag tyckte också att det var lite... Alltså det säger lite om Watsons egen psykologi. Att han verkar ju inte ha kommit från en helt enkel bakgrund heller. Alltså han har ju varit väldigt så här, troubled.
Ja, man tar det även ett steg längre tillbaka. Han och hans mamma blev övergiven av deras pappa. Hade en jättesvår ekonomisk situation. Han hade en mor som var... superreligiös och inte på den liksom snälla sättet utan på en väldigt fördömsfull sätt och som var ganska sträng och trevlig. Så han hade mycket som kan förklara hur han blev som han blev, som inte är bara inlärning utan känslomässiga skador som han har vidarebefört till sina egna barn och barnbarn.
Ja, exakt. Och det är lite det jag avser med det här, att det här är ju inte något, han har inte levt ett enkelt liv och sen vaknat upp och bestämt sig för att nej, men nu ska jag göra så här med min uppfostran.
Precis.
Och jag tycker också att det är ganska talande under det här experimentet med Little Albert, att alltså sättet man väljer att skrämma barnet på, alltså bara det här konceptet att skrämma ett barn känns ju tvivelaktigt, men det är ju inte bara att man väljer vilken metod som helst, utan man väljer att drämma en järnslägga i ett järnrör, väldigt väldigt obehagligt, mot en sårbar varelse som inte har en aning om vad det är som pågår. Och att man känner att det här är okej. Okay. Alltså jag tänker att det är ganska talande också för alltså vilken typ av människa vi har att göra med här.
Det är det. Ja, bara det att komma på idén. Man måste vara lite speciell för att ens ha en sån idé att utsätta ett barn på det sättet.
Jag tänker det också. Att man dessutom publicerar det här i en studie. Man bara, ja, nu ska jag publicera vad jag, how I psychologically tortured this child.
Oh, it's awful. It's awful.
It's awful. Absolutely terrible. Oh. But yeah.
När man jobbar med barn och unga, de har inte den kognitiva utvecklingen att kunna riktigt använda sig av kognitiva metoder på samma sätt som vuxna kan.
Nej,
och
visst.
När vi har yngre barn, det är inte som jag sitter med en 6-åring som har svårt att prata i skola och vi har någon samtalsterapi om hur man ska göra, utan jag ger råd till lärare om hur de kan skapa situationer för att underlätta, ta ner tröskeln för att barnet känner sig att det är lättare att prata, hur man kan uppmuntra det, eller det är den sorts råd som vi ger, och det handlar mycket om att skapa förutsättningar så det blir liksom gör lätt och gör rätt, och för att man ska förstärka och på vilket sätt man ska förstärka det. Och det är även med barn. Nu är det HAB som handlar om barn med intellektuell funktionsnedsättning, men vi har många barn med autism också, där det handlar om hur ska jag bemöta det här barnet så att det blir beteende som är funktionellt för barnet och som det går att leva med. Och det är en stark utgångspunkt för mycket av det vi gör på BUP, på grund av att vi ofta behöver jobba genom föräldrar.
Men alltså det där känner jag igen från alltså rättspsykiatrin, när vi hade så här patienter som hade komplexa neuropsykiatriska tillstånd, och så alltså då var det ju en större lutning mot det här behavioristiska, att man just för att det av olika skäl kunde vara svårt med antingen kognitionen eller mentaliseringen eller vad det handlar om, att man lutar in mot det här att ja, men vi skapar bättre förutsättningar, vi förstärker beteenden på olika sätt.
Och sen kan man bli medveten om vad man har för kognitioner, men fortfarande inte riktigt vet man vad man ska göra med det, och fortfarande plågas av det, även om man kan reflektera och identifiera problematiska tänkesätt.
Ja, men exakt. Men jag tror att alltså, det finns mycket mer att göra där, att vi mycket mer alltså, så här, som fält börjar lyfta in alltså, det faktumet att det inte är så oerhört lätt det här med att påverka vad som händer känslomässigt bara för att vi känner till det. Alltså jag känner att vi har mycket mer att göra där, att medvetandegöra personer om att det här är ett faktum och det är någonting vi behöver förhålla oss till.
Ja, och ny forskning tittar mer som terapiprogressioner, där man börjar med att förstå sig på min nervsystem och hur det sätter sig igång och hur vår liksom hur man kan lugna sig, och man börjar där, för det är först när man inte är i någon fight eller flight mode att man kan egentligen få tag i sina kognitiva förmågor och börja reflektera. Så även om man har den förmågan är det inte alltid att vi har tillgång till den förmågan, och vi behöver liksom ta ett djupt andetag och lära oss hur lugna är ett system först innan man kommer dit.
Exakt.
Och sen kan kognitiva mönster vara tänker kan identifieras som internellt beteende. Och att vi identifierar dem och är medvetet om dem och jobbar på att ersätta eller identifiera dem som är mest problematiskt och förhålla oss till dem kan också vara ett steg innan man behöver komma till hur ska jag ändra mitt beteende. Så jag tycker att det här modellen med lite progressiv, min kropp och mina tankar och attityder och sen mina handlingar har visat sig vara mycket mer effektivt än att bara ta det ena eller det andra.
Ja, men visst. Och jag tänker att det är klart att jag gillar ju KBT, men jag tycker ju att det där är en förutsättning för att du ska ha en lyckad KBT, att det här faktiskt framförs. Alltså jag betraktar det som en del av en liksom god modern KBT, att vi lyfter fram det här. Att det är inte så här att jag menar, kan inte du ändra dina tankar, då känner du implicit att det är något fel på dig. För då har liksom KBT misslyckats.
Och jag håller med. Jag gillar KBT också. I den, liksom, jag jobbar främst med KBT. Eller jag jobbar enbart med KBT nu, för jag jobbar på en klinik som gör bara det. Och det är bara lite små delar i KBT som jag kan tycka är skambeläggande och inte så hjälpsamt. Men det är mest de gamla, främst kognitiva, tänka rätt, liksom.
Exakt. Men du, ska vi röra oss framåt i tiden? Skinny väntar.
Yes.
Burroughs Frederick Skinner hade tänkt bli författare. Efter kandidaten i engelsk litteratur flyttade han hem till föräldrarna i Pennsylvania och försökte skriva en roman. Men till hans stora olycka visade sig snart att han led av ett särskilt allvarligt fall av skrivkramp. Efter ett par års rejäl existentiell kris, som han senare valt att döpa till The Dark Years, fastslog Skinner till slut att han inte var ämnad åt författarskapet. Men det fanns ju andra intressanta vägar att gå. Duktiga författare, resonerade Skinner, beskrev förvisso hur människor agerade. Men de hade sällan någonting att säga om varför människor agerade som de gjorde. Skinner började snart misstänka att detta varför som litteraturen kämpade med kunde besvaras av behaviorismen. Kanske skulle han kunna bidra till detta. Han beslöt sig för att bli psykolog och kom in på Harvard hösten 1928, då behaviorismen dominerade och Watson befann sig i slutskedet av sin professionella kantring. Skinner studerade noggrant terrängen och uppskattade Pavlovs systematiska precision, men gillade också Watsons försök att utveckla Pavlovs tankegångar genom att förklara känslor. Men någonting saknades. I verkligheten försiggår mycket mer en passiv inlärning av instinktiva reaktioner. Organismen lär sig manipulera, kontrollera och operera i sina miljöer. Thorndikes hönor och katter hade påvisat den här typen av inlärning när de flydde sina fängelser vid sekelskiftet. Kedjans felande länk behövde identifieras. Och till det behövdes nästa generations psykologer. Och Skinner stod sannoliken redo att fatta rodret. Mellan 1928 och 1936 lade han grundbultarna för vad som skulle komma att bli ett helt nytt behavioristiskt ramverk, nämligen operant inlärning. Medan Watson fokuserade på klassisk betingning, en betydligt mer simplifierad sådan än Pavlovs kan tilläggas, koncentrerade sig Skinner på organismen som aktiv agent. Dess beteenden förstärktes eller försvagades beroende på vilka konsekvenser som uppstod i beteendets kölvatten. Med hjälp av den legendariska Skinnerboxen demonstrerade han bland annat hur djur, särskilt råttor och duvor, kan tränas att utföra specifika beteenden genom belöningar, även kallade positiv förstärkning, eller genom att undvika obehagliga stimuli, även kallat negativ förstärkning. Han kom även på påverkansmetoder som positivt och negativt straff. Det där med positiv och negativ förstärkning och bestraffning kan vara lite klurigt, men man kan tänka så här. Positiv betyder att man tillför någonting, negativ betyder att man tar bort någonting. Förstärkning innebär att man försöker få fram mer av ett beteende med hjälp av den här konsekvensen. Och straff innebär att man försöker få mindre av ett beteende med hjälp av den här konsekvensen. Så i fallet positiv förstärkning lägger man till någonting trevligt för att få organismen att göra mer. Och vid negativ förstärkning så tar man bort någonting otrevligt för att få organismen att göra mer. Vid positiv straff lägger man till någonting otrevligt för att få organismen att göra mindre. Och vid negativ straff tar man bort någonting trevligt för att få organismen att göra mindre. Skinner trodde inte på fri vilja, utan menade att allt mänskligt beteende var en produkt av tidigare förstärkningar och bestraffningar. Skinners unika variant av behaviorismen, som föga förvånande ofta kallas radikal, dominerade USA under flera årtionden. Men med den kognitiva revolutionen och dess insikt att tankar och känslor inte är helt irrelevanta för vetenskapen, kom till slut också Skinners motvikt under 1950-talet, nämligen sociobehavioristerna. En av dessa sociobehaviorister hette Albert Bandura. Han hade ett behavioristiskt perspektiv förvisso, men tog hänsyn till de kognitiva strömningarna inom psykologin. Bandura bidrog till fältet med en social inlärningsteori, en slags kompromiss mellan de två perspektiven om man så vill, som tittade på beteende så som det formas och modifieras i sociala situationer. Han kritiserade Skinners fokus på individualistiska angreppssätt. Det är trots allt få människor som lever i fullständig social isolation. De lever med andra och lär sig därför också nytt under interaktionen med andra. Men Bandura poängterade även kognitiva aspekter. Han sa att tankeprocesser såsom trosuppfattning, förväntning och instruktioner influerade vårt uppförande på ett sätt som tidigare behaviorister fullständigt förbisett. Beteenderesponser triggades inte automatiskt i människor på det sätt som skedde i en maskin, som ju alltså var en populär jämförelse under den kognitiva revolutionen. Istället är mänskliga reaktioner enligt Bandura i slutändan självaktiverade, det vill säga initierade av personen själv. Han betonade betydelsen av modellinlärning eller observationsinlärning, alltså just det som Thorndike ansåg inte skedde, i varje fall inte hos djur. Det fanns en annan grabb i Tyskland som motsatte sig detta synsätt, och vi kommer besöka honom på playan i Teneriffa under nästa avsnitt. Banduras mest kända experiment var Bobodock-studien. Under den observerade barn en vuxen som antingen agerade aggressivt eller icke-aggressivt mot en uppblåsbar docka. Och när barnen senare fick möjlighet att interagera med dockan efterliknade de ofta den vuxnas beteende. Studien visade att individer kan lära sig beteenden genom att helt enkelt observera andra utan någon direkt förstärkning. Omvärldens reaktion på Banduras arbete var övervägande positiv. Många forskare välkomnade hans integrativa synsätt, som de ansåg bidra till att förstå komplexiteten i mänskligt beteende. Hans teorier blev en bro mellan den strikta behaviorismen och den växande kognitiva rörelsen, som med tiden skulle komma att ingå ett teoretiskt svårbegripligt men kliniskt fruktbart äktenskap. KBT:n var snart på kommande. Men först skulle Aaron T. Beck behöva lägga hand på saken.
Han går från att det man ju ändå får förmoda, liksom de här mer djupare interna processerna som påverkar människan. Och sen så avsvär han sig det här, meddelar att människor saknar frivilliga och allt sammans är liksom mekanistiskt till sin natur. För att jag antar att han inte tänkte på det här sättet från första början. Han var ju dock ateist. Någonting hände ju.
Fast jag tänker det beror lite på vad det är för litteratur man är intresserad av. För jag tror att det är ganska mycket litteratur som handlar om mekanism och sociala mekanism och hur maktlös folk är i ett system som påverkar vem de är och vilka möjligheter de har. Så jag tror inte att bara för att man är litteraturvetare att man inte kan tänka som Skinny tänker. Det är det som skiljer lite hur du tänker om litteratur och lite hur jag tänker om litteratur.
Ja, nej, men alltså okej. Okay. Jag tror att det där är liksom min någon slags sinnebild av hur man är lite så här temperamentsmässigt. Det är därför jag säger så här, för att vad heter det är ju absolut sant. Det finns ju typ så här, du vet, Kafka-processen eller någonting.
Exakt. Så tänkte jag.
Ja, så det kanske inte, han kanske har kört på i den här stilen.
Ja, det är möjligt så.
Ja, men Skinner vet vi inte vad hur han har haft det, men det behöver inte ha varit en hel omvändning i vart fall. Men
nej, precis.
Han skrev ju faktiskt, alltså jag kan tycka att han hade en form av idealism. För han skrev ju en bok sen som hette Beyond Freedom and Dignity. Mm. Och där argumenterar han för att samhället skulle kunna förbättras om man använde behavioristiska principer för att forma det här mänskliga beteendet. Och där var det så här, nej, vi har inte frivilliga, men vi skulle kunna skapa ett underbart vackert samhälle genom att vi använder behaviorismprinciper på ett systematiskt sätt som liksom hindrade brottslighet, som hindrade sadistiska instinkter, som hindrade våldsamma instinkter. Alltså du vet, alltså att skapa en form av...
Jag håller helt med.
Ja, alltså en utopi på det sättet.
För det första, jag håller med honom. Och för det andra, jag tänker att om man tittar på Sverige motsätts Nordamerika, att man ser ganska mycket resultat om hur folk tänker och agerar baserat på vilken situation de befinner sig i. Det är väldigt få svenskar som fram tills ganska nyss när det har blivit ett problem i Ryssland som har känt att de behöver någon vapen för att försvara sig i sitt hem. Mm. Upplever du att det är någonting som folk i Skandinavien eller Finland eller nu närmare Ryssland, tror du att folk vill ha någon vapen för att försvara sig? För att de känner sig grundligt otryggt?
Alltså jag har inte en känsla av att finnarna vill ha vapen och slags syfte att ge sig på Ryssland. Men jag känner ju absolut att det finns en, alltså en apprehension mot Ryssland. Det finns en paranoia, att det är så här rädslor i Finland för vad Ryssland skulle kunna ta sig för.
Men det var den storsen när jag pratade med några, återigen på min ganska ny resa till USA, som förklarade varför de var inte för gun control. Och för mig det var den största argumenten jag hörde om och om igen. Jag vill kunna försvara min familj. Och det handlade om att jag i grunden känner mig otrygg i mitt land och i mitt hem. Att jag måste försvara mig. Och jag tänker att skapa ett samhälle som känns tryggt. Det gör man genom att utbilda att folk inte behöver bli lite desperat. Att man kan bli sjuk och få hälso- och sjukvård. Att man kan få tillgång till utbildning och att kunna förbättra sitt liv och kunna ta hand om sig själv. Och när man minskar sårbarhet för den individen i ett samhälle, man ökar tryggheten. Det är definitivt ett sätt att applicera behavioristiska tänker på hur man kan förbättra samhället.
Nej, men det håller jag absolut med om. Sen kan jag tycka att alltså, det där förhindras ju i specifikt USA, kan jag tycka, av just en talking point. Att man har det här med the American dream som gör att man inte kan tänka sig att samla in skattemedel som skulle kunna täcka upp för de här typen av grundläggande tryggheter. Så att det...
Ja, catch 22.
Ja, verkligen. Men alltså, jag tycker det är spännande med Skinners behaviorism-utopi. Och jag tänker att vi skulle nog kunna göra mycket för ett samhälle om vi gjorde så. Men jag tror ju inte på att allt skulle kunna bli bra. Även om folk blev systematiskt betingade. För att jag tror ändå att alltså, livet innehåller hela tiden små stressorer. Mikromekanismerna kommer leda till att alltså, det här konstgjorda behavioristiska samhällsbygget kommer gradvis implodera, tänker jag. Alltså, och jag kan inte riktigt komma på någon mekanism som skulle kunna skydda oss från det.
Men då är återigen tillbaka till den här konceptet att det ska vara en modell som förklarar allt. Och det här predictiva aspekt som han pratar om, att man kan göra en utopi, är en stor skillnad från det finns saker som vi kan förbättra på en gruppnivå genom att använda behavioristiska metoder. För jag tror absolut det är saker som kan förbättra. Jag tror inte att man uppnår någon utopia oavsett. Och jag tror inte att behaviorism kan förklara allt. Och det kommer inte bli perfekt oavsett. Men saker kan förbättras lite grann här och där.
Ja, alltså jag tänker det. Jag tror vi håller med varandra där. Så jag vet inte, det är väl ingen diskussion direkt egentligen.
Ja, jag tror också
att det är så här. Vi skulle kunna förbättra massor, men vi skulle inte kunna skapa något land av mjölk och honung. Liksom.
Exakt.
Men
det är ofta vårt problem att vi egentligen håller med varandra.
Ja, det är väl lite så. Jag vet inte, vad ska vi hitta på att käfta
om? Vi kanske kan bråka lite om Bandura istället.
Nej, men vi tar och bråkar lite om Bandura. Vi ska se. Alltså, Bandura, han hittar ju på det här med modellinlärning och observationsinlärning och det här att vi lär oss i en kontext. Alltså, min spontana reaktion är att tänkte det här att han gjorde så. Var inte det lite bekvämt? Det kändes lite som här, I must stay relevant through the cognitive revolution. Så jag tänker, sprinkle a dash of behaviorism and then sprinkle a dash of cognitive learning theory. Och liksom, här har jag någonting som är relevant för tiden.
Ja,
det var lite min känsla. Men vad har du för känsla inför Bandura?
Ja, på ett sätt det är också någonting som känns väldigt självklart till mig. Att om man tänker på ett barns repertoar av beteende begränsas till det som de är exponerade för eller har fått någon möjlighet att uppleva. Så det är klart att ett barn som aldrig sett någon slås kommer inte lika lätt till den själv.
Nej.
Ja, så för mig, jag vet inte, det känns ganska självklart.
Ja, man kan ju kanske tänka sig att för tiden så var det här lite mer så slående teoretiska byggen. För att alltså, han kommer ju från den här traditionen av behaviorism som ändå har liksom verkligen hållit USA i ett järngrepp sedan åtminstone liksom 30-talet, 20 om man börjar titta på när det börjar få mer influens. Liksom. Och sen kommer han och säger det här under 50-talet.
För när jag tänker på Bandura, jag tänker också på Milgram och Stanford Prism Experiment som kom, jag tror det var ungefär samtidigt eller på 60-talet, kanske 70-talet, lite senare. Där man börjar prata om normer och hur man påverkas av andra människor och vilken feedback man får av andra människor och att saker blir normaliserade. Det är någonting som de kanske inte kom på om man inte har sett det.
Ja, men alltså jag tänker att det kanske var det, för han blev ju väldigt poppis. Men det kan ju också hända att han bara rode the wave av kognitiva revolutionen och kan, du vet, alltså att det inte var teorierna i sig som var så revolutionerande, utan det var mer att it married the true engine of the age som var den här kognitiva revolutionen. Men det jag tycker är intressant med just kognitiva revolutionen så är ju det här att, du vet, när behaviorismen kom, då var det så här, nej men alltså, vi vill vara objektiva. Så vi struntar i mentala processer. Men du vet, sen när kognitiva revolutionen väl begav sig så blev det ju det här att ja, men alltså, är man verkligen vetenskaplig så då kan man ju inte bara... Alltså det är ju befängt att strunta i medvetande. Att det är naivt på det sättet. Att det var så man började se det då.
Det handlar om liksom, en skillnad mellan kan man mäta någonting och se det experimentalt. Det kanske har med validitet att göra, men är det faktiskt relevant, ekologiskt relevant till saker i frågan, då kan man inte ta bort tänker och känslor. För då är det, ja, man kan se någonting, men det behöver inte vara kopplat till verkligheten, bara för det.
Nej. Alltså jag tror inte de var så intresserade av alltså, ekologisk validitet, om jag ska vara så här. Alltså det, men det är min spontana reaktion, jag kan inte säga att det är väl underbyggt. Men jag tänker snarare att de hade ju börjat se att nu kan vi modellera artificiell intelligens. Nu kan vi börja modellera så här, du vet, hur hjärnan faktiskt fungerar. Alltså vi börjar kunna hantera komplex information på ett alldeles alltså, nydanande revolutionärt sätt. Och nu börjar det här, nu börjar också det här interna se ut som hård vetenskap. Och det ger liksom en legitimitet att börja snacka om det. Så här inbillar man sig att behaviorismen var naiv när det i verkligheten kanske handlar om att behaviorismen hade precis samma synsätt som dem. Det är bara det att de befann sig i en annan tid när det här inte var möjligt. Exakt.
Ja, ja. Och nu har vi samma sak när det är en neurologisk revolution när vi kan faktiskt liksom göra avtryck på hur hjärnan fungerar i olika situationer och hur det påverkas av olika sorts terapier och terapeutiska metoder och faktiskt titta på ändringar i hjärnan. Då har vi liksom, är vi tillbaka till saker som har kallats för ovetenskaplig för att vi inte har kunnat bevisa under många år.
Jag kan ändå tycka att det var lite tråkigt att man backade från det här, särskilt när man vet att, och det här kommer vi komma till, jag kommer snacka med Jonas nästa avsnitt faktiskt, då kommer vi snacka mer om gestaltteori. Men de opererade ju så att säga under samma tid var det som behavioristerna, och de backade ju inte från det här med mentala processer, utan de började ju titta på de här allra första kognitiva modellerna, alltså hur, vad är det vi uppfattar till exempel, du vet, när vi ser prickar som ligger så här utströdda på ett papper eller någonting, så börjar vi ju spontant arrangera dem i till exempel, alltså, ja, här är 5 prickar, ja, här är 3 prickar. Alltså vi uppfattar ju inte alla prickarna som en helhet på det sättet när vi försöker räkna dem till exempel, utan vi ser ju dem i någon slags, ett paket av punkter. Liksom. Ja, exakt. Alltså de började ju se såna här grejer, och det krävde inte en insyn i hjärnan, utan alltså de hittade på andra sätt att göra det här. Så jag kan känna att ja, behavioristerna hade en god tanke, men samtidigt så känner jag att de dömde ut problemet och var lite fantasilösa liksom.
Mm.
Har vi något fint att säga om den behavioristiska ansatsen? Jag tänker att vi har we've dragged them through the mud lite.
Men jag tänker kanske inte om personerna, men jag tycker att det är extremt användbart att tänka funktionell beteendeanalys och hur man kan förstärka och försvaga saker. Det är bara hur man använder dem. Så även om det är väl inte så trevliga personer och det finns tydliga begränsningar, jag tycker definitivt att de har gjort sitt bidrag till psykologi.
100%. Och jag tänker att med behavioristiska interventioner kan det ju skapa erfarenheter som bygger in nya implicita känslomässigt laddade minnen. Som gör att du kan ändå komma åt den här känslomässiga delen av hjärnan som du inte kommer åt genom att bara tänka, ja nu tänker jag fel. Du kan få en ny erfarenhet som gör att du kan förändra hjärnan på det här planet också. Så det tänker jag tänker att det är en stor förtjänst.
Det tänker jag också. Och jag måste, om vi skulle lägga till någonting fint om beteendegänget. Jag använder i mitt dagliga liv beteendebaserade metoder hela tiden. Som stimulus exposure. När jag inte ska äta godis. Då shoppar jag inte hem godis. Jag sätter inte ut dem. Jag försöker alltid göra lätt och göra rätt för mig själv. Och mina hundar. Skapa förutsättningar där man kommer förmodligen lyckas. Så jag tycker det är väldigt mycket som är väldigt användbart.
Även om jag tycker att det var lite fantasilöst av dem att de liksom sketer det här med mentala processer. Så alltså jag kan ändå tycka att det är en vacker tanke med det här med behaviorismet. Ändå att det man ville skapa var en ren vetenskap. Och man ville skapa någonting som kunde förklara det psykiska. Och någonstans kanske man kände där att det här är så grötigt och mycket. Så att vi behöver backa bandet här och skapa en solid startpunkt att hålla fast vid. Det kanske inte var en medvetna tanke, men jag kan ändå tycka att när man ser i bakspegeln så kan jag tycka att det är lite vackert att man gör den här ansatsen. Det känns lite som du vet inom matematiken om man jämför med typ axiom, att okej, det här är de absoluta grundstenarna. Och utifrån det så bygger vi vidare och gör matematiken mer komplex. Man har liksom några slags beteendemässiga axiom som man sen bygger vidare på. Så kan man säga, nej men det är inte så enkelt i vissa kontexter så bla 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 och du vet.
Det är starka sten att stå på, men inte enbart.
Nej. Ja du, ska vi kanske börja sätta punkt där?
Ja, det låter ganska bra. Det var jättekul att prata med dig då. Som alltid.
Som alltid. Jag uppskattar som jättemycket alltid att du kom och snacka behaviorism med mig. Med ja, det allt jättekul. Vad det innebär. The highs and the lows. Ja. Nej, men du, tack så mycket för att du hängde med. Och jag vill även säga tack till dig som lyssnar. Och till nästa gång, hej då.
Hej då.